Välkommen till studion, Josefin Hector.
Tack snälla. Fantastiskt roligt att vara här igen. Det känns som att det var nyss vi satt där och pratade om sömmerskorna.
Ja, just det. Då i en annan lokal.
Ja, exakt. Lite mörkare och mörjare.
Så var det. Bra beskrivet, för det var precis så. Ljusare här och känns lite mer hemtrevligt.
Kanske. Ja, jättefina lokaler har ni här. Verkligen.
Tack så mycket. Du, skyddsrummet, Josefin.
Ja.
Jag håller den boken i handen här.
Ja.
Ja. Och tyngden i boken, vad sa du, 600 sidor?
608 plus sidor, 600, tror jag. Plus ett litet omslag. Så att, den väger nog i alla fall 700 gram plus,
ja,
skulle jag tro.
Men den är ändå behändig att hålla i.
Ja, men vad kul att du tycker det.
Känns bra.
Ja, men det är bra. Då har vi produkttestat det här.
Ja, det har vi gjort. Ja, och det här med att då, från då datorn till en fysisk bok,
ja,
Josefin, till att hålla den här i handen med omslag och allting. Vad är känslan i den?
Ja, men den är ju overklig. Det går liksom inte att hitta något annat ord som beskriver det. För man har ju liksom suttit i sin lilla skrivbubbla nu. Jag började ju på den här boken 2020, direkt efter att sömmerskorna var klar. Och sen har jag suttit och skrivit, redigerat, bollat det här då med förlagets lektör, redaktör. Och det har ju varit så otroligt många redigeringsvändor. Och omslaget och allt runt omkring, alla förberedelser. Så det har ju verkligen varit en, liksom en 5 års lång sträcka. Och nu har man äntligen tryckt på knappen och så är den här. Och då blir man liksom överväldigad på något sätt. Och lite så här, vad har jag gjort? Vad har jag...
Känns det så?
Ja, men lite så. Det är ju lite pirrigt också att andra ska kunna läsa det här nu också. Att få dela med sig av berättelser. För nu är den ju inte min på det sättet. Utan nu är den fritt framför alla att läsa och ta del av och tycka och tänka och... Det är ju såklart en liten nerv i det, men det är ju fantastiskt roligt. Det är ju, som sagt, idag när den släppt så är det ju en glädjens dag, om man ska säga så. Det är ju målet någonstans mot allt, alla tidiga morgnar och sena kvällar och allt slit som ligger bakom boken faktiskt.
Du sa någonting där, Josefin, om det här med att släppa, att den släpps fri, att den inte är din, ja, längre, så sa du.
Ja.
Och då tänker jag så här, blir det... Som att lämna ifrån sig någonting inligt som är en nästan födelsevärk. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Att man liksom,
ja, men
släpper något
så.
Som... Det har ju varit mitt och så ska, ja, det bli allmänt.
Ja, men precis. Jag har ju inga barn så jag vet inte om hur jag är, om jag är rätt person att dra den parallellen. Men jag kan tänka mig att det är lite som att vara förälder. Liksom, att se sitt barn ute i världen. Och det, så är det ju med en bok. Att nu är den plötsligt allmän egendom på ett sätt. Även om berättelsen fortfarande är min. Och jag har ju levt med den här berättelsen så länge så att den känns ju fortfarande väldigt nära. Och karaktärerna, och det har ju blivit nästan som att de är verkliga för den. Det är ju en väldigt märklig process att skriva om, för det är ju samma, i alla fall nutida karaktärer i andra boken som i första boken. Så jag har ju verkligen lärt känna de här under, liksom, vad kan det vara, 8 plus 5, det är liksom 13 års tid som jag har levt med dem. Och det är klart att det blir en märklig relation på något sätt, att man har hittat på de här personerna.
Sömmerskorna, som var din första bok.
Precis.
Är ju, och den här, de är ju fristående.
Ja, det är ju en uppföljare i den här skyddsrummet, men den är liksom, man kan läsa den i vilken ordning man vill, kan man väl säga. Så att, ja, de hänger med, de karaktärerna.
Som heter...
De heter Martina, heter framförallt den liksom huvudpersonen, som är en ung tjej som har en ganska trasslig bakgrund. Hon har liksom våldsdomar, placeringar, har liksom hoppat runt. I första boken så tog hon ju ett städvikariat på den här syfabriken. Och nu i andra boken så har hon då flytt Sverige och Falköping, för hennes mamma har drabbats av cancer. Så då hon lämnat Asien, försökt att liksom stänga in sig och liksom lägga det här på något sätt. Inte vilja ta i tag i de här känslorna som kommer med det. Men sen så är hon med om ett övergrepp i Asien som tvingar tillbaka henne till Falköping och att ta i tur med sin tillvaro och sina relationer. Och då återupptar hon kontakten med den pensionerade polisen Rolf, som också förekommer i första boken. Som i sin tur försöker navigera i den här nya pensionärstillvaron utan sin yrkesidentitet och lite ensamhet också. För det lider han lite av.
Men den här Rolf, har inte han varit i hetluften lite grann, eller?
Ja, eller vad tänker du på då?
Ja, för var det, jag vill minnas att det var något som inte stod riktigt rätt till där med hur han hade...
Ja, ja, du tänker på att ett tjänstefel som har hunnit fatt honom.
Precis.
Ja. Precis. Ja, men har man, läser man första boken så får man ett litet hum om vad det är han har gjort back in the day som har lite kommit ikapp honom nu. Mm. Och det plågar hon ju honom fortfarande i andra boken, och framförallt det här sociala isolationen på något sätt. För att den utspelar sig ju i Falköping, och det är ju en väldigt... Alltså, jag som är från Falköping, mina föräldrar har bott här liksom hela livet, mina farmor och farfar är härifrån. Alltså, det är ju någonstans att man umgås i generationer på något sätt, att man är väldigt tydligt förankrad i lokalsamhället, man känner folk, man liksom är verkligen en del av Falköping. Och just de här två karaktärerna, Martina som dels har hamnat utanför på grund av att hon är som hon är, men också Rolf som på något sätt plötsligt upptäcker att folk hälsar inte på honom på ICA längre liksom. Så att, ja, det är en liten knivig situation att försöka ta itu med, och hur man ska hitta tillbaka till värmen någonstans i en omgivning som kanske är ganska hårda och snabba på att döma.
Vi lever ju en sån verklighet, ja. I mångt och mycket. Så är det ju. Det här med att då skriva om sin hemstad, Josefin, alltså, har det alltid, sen du började och kom på tanken att ja, men jag ska skriva böcker och så vidare, har Falköping, har det varit en stor del av den processen också hela tiden, eller?
Absolut, det skulle jag säga. För det var helt självklart för mig att placera den här berättelsen i Falköping. Både för att det är liksom det som ligger mig närmast. Alltså, gräv där du står är ju ett klassiskt uttryck, att det man känner till. Liksom. Och jag tycker att Falköping och småstäder kan ju ofta få en liten stämpel att det är tråkigt. Att det är ute på vischan, det händer väl inget. Och kanske ganska lite ut för världen runt omkring. Men jag tycker att Falköping är en helt fantastisk plats att växa upp på, men också bo och leva i. Och jag känner verkligen en så stark hemkärlek till Falköping och vill på något sätt skildra, ja, men hur fantastisk den här staden kan vara, men också alla platser. Alltså, nu är det ju fiktiva människor i de här böckerna, men det är också det här att vilka livsöden som samsas på en och samma plats, vilka relationer som finns och som sagt alla platser, all historia, all kultur, allt som alla Falköpingsbor kan utan och innan, men som förutomstående är liksom lite okänt kanske.
Finns det några... Du sa att det var fiktiva människor, ja, då, såklart. Och då är ju följdfrågan på dig, Josefin. Och ja, finns några verkliga personer som är liksom grunden till de här fiktiva människorna?
Om det är... Ja, nej, men alltså, det är faktiskt inte det. Jag har faktiskt ändå hållit ganska hårt på att alla karaktärer och allt sånt är påhittat. Men sen så, det är klart, alltså, jag har ju också ett jobb som journalist där man träffar jättemycket människor. Man liksom hela tiden lägger märke till, ja, men hur folk sitter med handen när de pratar kanske, hur de uttrycker sig. Alltså, man är ju ett ständigt inflöde av inspiration, också livsöden och berättelser. Så det, absolut, det snappar man ju upp. Men just karaktärerna och händelserna och det är liksom små fragment som jag har pusslat ihop. Och det krävs ju ganska lite för att man ska liksom få en idé till en karaktär. Alltså, det räcker med något litet personlighetsdrag eller något man hör på radio. Alltså, det kan vara vad som helst som bara får hjärnan att börja spinna och skapa någonting. Så att,
är du alltid i skapande i det läget? Att du är liksom observerad, som du säger nu då, och så. Är du alltid i skapande?
Ja, men det tror jag. Alltså, det, som sagt, nu har jag hållit på med det här i så många år, så att jag har ju nästan alltid ett manus som ligger och puttrar liksom på datorn, som jag liksom sätter mig med nästan varje dag. Så att det skulle jag absolut säga att det hela tiden är en kreativ process att både, ja, men ta de här scenerna som man börjat skapa vidare, alltså att ja, men fylla på. Och, alltså, jag menar, i boken, det är inte så att man helt skriver den i kronologisk ordning, även om jag är ganska strikt med synopsis, och att, för det är ju en deckare, så det ska ju ändå hänga ihop trådarna och ledtrådarna, och att allt det ska bli en komplett berättelse. Men ibland så kommer man ju på något när man är i slutet som man tänker, det här skulle jag inleda med liksom. Så att, ja, man har nog alltid tentaklerna ute och hela tiden. Det är ju en liten blues nu när man har boken här liksom, att nu måste jag ju börja på en till bok. Så att,
men det har du säkert, draft till det, som man säger, och
det har jag.
Tänker jag så.
Ja, jag har faktiskt börjat redan nu på tredje boken med samma karaktär i Falköping. Så att, förhoppningsvis så kommer väl den inom de närmsta åren.
Har du något arbetsnamn på den boken?
Ja, nu, det är här modigt att säga.
Men det vill du inte säga nu.
Jo, men det kan jag säga. Det är sektledaren. Och planen är att man då ska få en liten mer bakgrund till Martinas uppväxt. Hur har det blivit så här? Hur har de hamnat i den här situationen som de är i? Där de är ganska bråkiga och ganska splittrade och har liksom en ganska aggressiv approach till omvärlden. Och det. Hur har det gått så? Så att ja, den är under arbete.
Martina, hur är hon? Alltså hur skulle du säga, alltså, har du tagit egna, nu är ju alla är ju fiktiva, men har du tar man egna delar av liksom och applicerar på
av sig själv liksom?
Ja.
Ja, alltså på ett sätt så kanske Martina är en sån person som man ibland kanske skulle vilja vara eller behöva vara. Att hon är ju verkligen den som, nu kanske hon är väldigt mycket taggarna utåt, hon är ganska aggressiv och ganska arg på sin omgivning. Och hon har ju som sagt en historik av våldsdomar, hon tar till nävarna när det behövs, när hon känner sig trängd, har varit mobbad. Alltså det är mycket sånt som ligger till grund för henne, men hon har ju också ett jävla namma som... Och liksom ingen hänsyn till att vara trevlig och skötsam och liksom klappa omgivningen med hår. Så det kan väl vara lite sådär att ibland en befrielse att i vissa sammanhang kanske man skulle behöva vara lite mer skinn på näsan och lite tuffare. Så. Men jag tror jag har ganska långt till det stadet.
Och låter ganska osvensk tycker jag, eller ja. Vad säger, för det är ju inte så svenskt att vara sån.
Nej, men det är inte så mycket jante i henne att liksom sitta still och liksom göra som hon blir tillsagd. Det har hon verkligen inte. Och det är klart, det är en reaktion kanske på att det är, hon inte blir förstådd i något sammanhang, utan hon måste ha liksom vassa armbågar och taggarna utåt för att ta sig fram. Mm. Men sen är det ju svårt, det märker man ju när man skriver och liksom utvecklar karaktären och kapitel, att det är svårt att vara en sån person. Alltså det är, hon har ju en väldigt komplicerad relation med sin mamma då, som har precis fått ett cancerbesked i den här andra boken. Sin syster som väntar barn och som, hon har ju någonstans vänt om ryggen när hon har flytt Falköping. Så att nu tvingas hon krypandes komma tillbaka med svansen mellan benen. Och det är ju svårt att reparera sådana svek liksom. Så att ja, det finns mycket att utforska i henne.
Jag tänker så här också när jag ser en bok och tar, liksom man börjar läsa så där.
Ja.
Att man skulle vilja se det här.
Mm.
På bio eller på tv, som serie eller som liksom... Tänker du också så?
Ja, men man tänker det ju nästan som en film i sitt huvud när man skriver. Jag ser ju varje scen och varje person väldigt tydligt. Ja, men det gör jag faktiskt.
Ja.
Och sen så det är klart, alltså... Om man får drömma fritt, om det skulle liksom någon gång i framtiden bli någon slags film eller bok eller säga en tv-serie, så är det ju klart svårt att matcha ens inre liksom. Jag tror att många författare som har skrivit böcker som sen har blivit filmatiserade, det blir nog en viss liksom skillnad mellan hur man har tänkt sig det och verkligheten. Men ja, jag ser det väldigt mycket, väldigt klart framför mig. Och ibland kan jag nästan så här haja till på stan att jag tycker att jag ser mina karaktärer på långt avstånd liksom. Så att de är högst levande för mig, kan man säga. Det är lite knäpp, jag hör ju när jag säger det, att det låter ju helt drickat.
Ja, du lever det in i hela biten, jag förstår det. Men då vet du redan vem ska spela Martina och vem ska spela Rolf.
Ja, jo, men på något sätt. Jag har inte liksom en särskild skådespelare så som jag ändå kan tänka mig. Men jag har en väldigt stark magkänsla för vad som skulle passa. Så det får vi se.
Spännande. Du, jag tänkte så här nu att vi ska ta lite musik nu. Mm. Och sen så återkommer vi om en stund.
Det låter jättebra.
Ja, lite musik. Vad vore väl livet utan musik?
Ja, jag inte.
Inte så mycket.
Du, inte så mycket, nej.
Har du på musik när du skriver, eller är det tyst?
Nej, det är helt knäpptyst. Jag är en sån som verkligen inte kan koncentrera mig när jag har någonting i bakgrunden. Så att jag har till och med svårt att somna framför tvn för att jag blir så distraherad. Jag fastnar för mycket. Mm. Lyssnar kanske lite för noggrant. Så att, nej, ingen musik. Men jag vet ju många som har det. Mm. Jag avundas dem lite för det låter väldigt härligt att ha lite mjuk musik i bakgrunden. Men nej, det är knäpptyst.
Men är du också sån att alltså, när du då går in i, och det gör du väl ofta, vad jag har förstått här nu, att du skriver och så vidare. Är du disciplinerad i det? Att du sätter dig klockan 7 varje morgon så sätter du dig, om du inte är på jobbet i Borås. Då. Men, ja, och så skriver du fram till 16. Och sen... är du disciplinerad?
Ja, alltså med tanke på att jag jobbar ju heltid. Liksom, så jag börjar ju vid 8 liksom, som de flesta. Så att jag brukar faktiskt ställa klockan på 5 på morgonen och gå upp och skriva ett par timmar innan jag går till jobbet. För jag tycker att jag tror mig känna mig mer kreativ på morgonen. Man kan fokusera, man kan liksom zooma ut från allt som ska hända under dagen. Man är liksom bara i skrivandet och får något slags flow som... Jag kan tycka att det är svårt att hitta det på kvällen eller eftermiddagen när man kommer hem från jobbet. Då är det så mycket annat som pockar på ens uppmärksamhet. På morgonen är det liksom en helig skrivstund. Och på helger och så då har jag liksom en ledig helg, ja, men då är det ju som du säger. Då så går man upp tidigt och så sitter man och kör tills det börjar bli mörkt ute och man undrar vad tiden har tagit vägen. Liksom. Så att det, ja, men morgonen är en bra, och då blir man också så här, man är så trött också på något sätt. För jag är ju precis som alla andra, det är inte jättekul när klockan ringer alltid 5 på morgonen. Men man har liksom inte så mycket ork för självtvivel om det heller då. Utan då kan man bara, okej, nu ska jag skriva x antal sidor, då gör jag det här. Sen kan man liksom börja känna efter.
Alltså jag är så imponerad och jag pratade med någon för några veckor sedan här också som skriver så här. Uh-huh. Och jag är så imponerad av er att ni liksom, för jag tror att de flesta människorna skulle vilja skriva en bok och känner att jag har en del att säga sådär. Och ni gör det liksom. Men också det att du sa att men klockan 5 ringer det, och då går du upp och så skriver du några timmar. Men om du då tar det och det du skriver då, på morgonen så, och det, om du sätter det på kvällen och skriver, blir det annorlunda beroende på vilken tid på dygnet du skriver?
Nej, jag tror det blir ganska mycket, det blir nog ungefär likadant, men att jag kanske är mer effektiv på morgonen. Det går snabbare, det kommer liksom bara på ett annat sätt. Att jag, ja, men jag, fler ord på den stunden än på kvällen och eftermiddagen skulle jag nog tro.
Hur kommer det sig då?
Ja, men jag vet inte, det är väl kanske att det är tyst hemma, alltså så här, alla andra sover. Alltså det är något speciellt med morgnar tycker jag, att gå upp riktigt tidigt. Och också liksom, man är lite beredd när alla andra kommer upp och dagen kör igång. Liksom, då är man lite i försprång på något sätt. Så det kanske är att man bara man lyckas stänga ut allt annat.
Har du som reporter då, har du användning av ditt skrivande i ditt jobb?
Ja, men det tror jag absolut. Nu har jag ju gått från att jobba på lokaltidning här i Skaraborg i många år till att jobba med tv, och det är ju ett annat sätt. Då är ju inte texten lika bärande på samma sätt, även om vi fortfarande skriver en hel del. Så det har jag absolut nytta av i mitt jobb. Och jag tror att skrivandet har ju alltid varit min grej någonstans. Även i skolan, att jag hade väldigt lätt för att formulera mig. Oavsett om det var NO eller vad det var, att jag hade en känsla för kanske hur man skulle formulera sig för att det skulle låta som att man visste vad man höll på med. Liksom. Och det tror jag, det har nog alltid varit min grej på något sätt. Och kanske därför jag har valt det yrket jag har gjort. Och håller på med böcker och det är liksom min... Mitt sätt att uttrycka mig på något sätt med ord.
Då kommer vi in på någonting. Du pratade om skolan där, Josefin. Och ska vi då gå tillbaka till din skoltid, eller när du verkade här i Falköping så att säga, och dina yngre år. Redan då, vad jag förstår nu av vad du säger, så var du lite inne på det här med att skriva.
Ja.
Det skrivna ordet, det var din grej liksom, eller?
Ja, men så var det. Och jag har ju alltid läst väldigt mycket böcker. Jag har ju varit en sån biblioteksperson som älskar att gå och flottera bland alla hyllor och liksom komma med ut därifrån med fler böcker än jag orkar bära. Liksom. Och så har det alltid varit. Att jag hittade liksom läskärleken som väldigt liten. Så det har nog liksom också varit en bidragande orsak att jag har läst väldigt mycket. Då får man ju ett hum om språk och hur man uttrycker sig. Och alla författare, andra författare säger ju det, att ja, men, vad är ditt tips till nybörjare? Ja, men läs mycket. Alltså, för man får ett sätt och man vet hur andra har gjort. Och på något sätt så är det ju, man uppfinner ju inte hjulet på nytt när man skriver, utan det handlar ju om berättelsen. Och har man en stark berättelse, ja, men då är ju språket något slags verktyg för att få ut den och förmedla den.
Handlar det, tänker jag då, novis som jag är, att man hittar sitt sätt att skriva på?
Ja.
Att det blir ju personligt också.
Ja, men så är det ju.
Och det tar väl en stund att hitta det också?
Ja, men precis, sin tonalitet. Och det är klart, läser man olika genrer och olika böcker, alltså, det är en ganska olika hur berättarrösten är och hur man formulerar sig. Man har korta, rappa meningar eller om man skriver långt och utförligt och detaljerat med mycket miljöbeskrivning. Alltså, det, så är det ju. Det skiljer sig ju väldigt mycket och det är ju väldigt upp till författaren vad man själv gillar.
Precis. Jag gjorde tummen upp här nu till det.
Ja.
För att jag tycker att det var så bra sagt det där.
Ja, men tack.
Du säger mycket bra grejer.
Ja, men tack snälla, detsamma.
Tack ska du ha. Ja. Nej, men det här med att måla upp en bild då.
Ja.
Det är väl också någonting som kräver, alltså, det är väl någonting man har.
Ja,
eller kan man träna sig till det där att man målar upp olika scener och olika liksom platser och så?
Ja, men det tror jag. Det tror jag verkligen att man kan göra. Och det är också ett bra sätt att läsa andras beskrivningar. Men jag gillar ju att skriva lite mer utförliga, detaljerade beskrivningar som kanske har en liten twist. Alltså så här, inte det bara uppenbara blåa väggar och liksom, ja, men ett rött golv, utan att gå in ner i detaljerna och kanske skriva lite poetiskt ibland till och med, eller lite sådär att man kanske inte helt förstår, utan man kanske använder metaforer för att beskriva saker.
Ja, och nu känner jag att vi skulle kunna prata i 2 timmar, tror jag.
Ja.
Det här och lite till, för jag känner det här är någonting som jag reagerar på också.
Aha.
Det här hur man målar upp bilder och så. Om du då går in, som nu till exempel när du kommer på radion här, skulle du kunna skriva utförligt och en målande bild av hur det var att komma in här och träffa oss sådär som är här? Och skulle du kunna göra det?
Nu, här och nu liksom? Eller i teorin?
Ja, i teorin alltså. Ja. Du får gärna göra det här och nu också. Men jag tänker igen.
Ja, men absolut. Liksom. Ja, verkligen. För det här är ju liksom en så speciell miljö att komma in i. Ner i er lilla radiostudio. Och liksom det här ljuset som är som... De här lamporna känner man ju igen från många liksom allmänna platser. Och det är liksom matta här. Vad heter det? Linoleummatta. Det låter ju på ett speciellt sätt när man går på. Ja, så att det, och strukturtapet. Alltså det väcker ju så mycket. Och det är just sådana här platser som jag älskar att liksom skildra som är... Ja, men kanske... De är inte de flashigaste liksom tipptopp i alla... Om man tittar noga. Ja, men det är liksom det här, man vet precis hur en strukturtapet känns. För alla har vi suttit med någon axel mot den någon gång liksom. Så att det är mycket det här att försöka skildra även de här platserna i Falköping och som alla har varit på. Men man kanske inte har reflekterat över hur ser det ut i ett väntrum. Eller när man kommer ner i stadshuset med det här kalkstensgolvet. Alltså det är mycket sånt som jag försöker att snappa upp.
Och då väver du in det i beskrivningen?
Ja.
Miljöbeskrivningar i all ära, Josefin, och det är jättehäftigt tycker jag som du förstod här nu då.
Ja, men vad kul.
Men vad går man igång på? Det låter konstigt, men går man igång på det här med att med beskrivningar, miljöbeskrivningar och sånt där, för det är också som du sa en träningssak då.
Ja. Ja, men precis. Och samtidigt så miljöbeskrivningar ska man ju också vara ganska sparsam med ofta, för det blir ju en ganska tung bok om man hela tiden beskriver varenda plats och varenda person i detalj liksom.
Broderar du ut liksom.
Ja, men precis, då händer ju ingenting. Det är ju någonstans en handling som ska driva det framåt.
Mm.
Så man får liksom brodera lite med det där man tycker att det passar in och där det ger någonting till scenen. För det är också att varje ord ska ju liksom bidra till någonting. Det ska ju inte bara uppehålla läsaren, utan det ska ju ge en bild eller driva handlingen framåt någonstans.
När ska man lägga in en sån? Jag tänker på en mordplats till exempel.
Ja.
Det är väl en sån grej, tänker jag, som är väldigt viktigt att man beskriver.
Ja, men precis. Det. Och även kan väva in ledtrådar, för det är ju en deckare i det här skyddsrummet. Och jag menar, hela tiden så måste man ju lägga ut både villospår men också riktiga spår för att läsa den. För att det ska bli det här som krävs för att det är en deckare. Att man ska kunna förhoppningsvis lista ut lite vem man tror att det är. Sen kanske inte är den, men att man ändå som läsare får vara delaktig. Och det är ju en väldig tankeprocess. Och jag har ju väldigt tydlig liksom, när jag skriver en liksom Excel-dokument med varje scen. För att här vet jag att här ska det vara den där detaljen. Som kanske inte läsaren tänker på, men som kanske kommer knyta ihop det i slutet. Liksom.
Du är autodidakt eller? Eller har du liksom gått kurser?
Efter? Nej, utan jag är väl självlärd får man väl säga. Jag började ju skriva den första boken när jag var 15, just för att jag ville också göra som alla andra och skriva böcker som de jag läste då liksom. Och sen så har man ju, jag inser ju nu när jag har skrivit andra boken att första boken var ju en otrolig lärorik process. Mm. Jag gick ju på många liksom nybörjarmisstag som man fick skriva om, som liksom jag ändå, det tog mycket längre tid att skriva första boken än andra boken, just för att då visste jag, då behövde jag inte göra och skriva om sen, utan nu hade jag en bättre grund att stå på någonstans. Så att ja, man lär sig av att skriva själv och av att läsa vad andra skriver. Så är det ju.
Vem korrekturläser?
Det är min korrekturläsare. Nu ska jag komma på vad hon heter. Det var Sandra, tror hon hette.
Ja.
Ja, gud vad hemskt. Det är så många namn. Jag har ju en som heter René, en som heter Sandra och en som heter Matilda.
På förlaget
som är en lektör, en korrekturläsare och en redaktör.
Ja.
Och så en som har gjort omslaget. Så det är många namn och vi har ju mestadels mailkontakt under redigeringsprocessen.
Ja.
Så att jag får dubbelkolla det här.
Där, ja. Nej, men det förstår jag. Det är många namn att hålla på och så vidare.
Ja.
Men det här är alltså... Är det också med lite nervositet som man lämnar över materialet och så ska någon läsa igenom det och liksom kolla sådär? Kan det vara lite nervöst också?
Ja, men så är det ju. Den för första, liksom, framförallt redaktörs eller lektörsutlåtandet där hon liksom har gått igenom och gett lite feedback på, men det här saknas lite i handling eller det här skulle du behöva vara tydlig med eller ta bort det här. Det är ju alltid lite nervös, för det är ju någonstans, man är ju väldigt hudlös som författare. Alltså, det är ens bok, det är, man har lagt ner sitt hjärta och själ i det här och så ska någon kritisera ens lilla bokbebis på något sätt. Men jag tror att man blir ganska, det är en sån liksom teknisk process hela den här redigeringen, att man måste läsa om. Jag har ju säkert läst den 10 gånger och liksom justerat små grejer. Så efter tag blir man lite härdad och då kan man också ta det på rätt sätt, för det är ju som sagt välkommen feedback någonstans. Man vill ju höra allt innan man väl har tryckt boken och den finns där ute. Då är ju jättetacksamt att få andra ögon på det, för man blir ju ganska in i sitt eget huvud när man skriver. Så att det är ju på något sätt, när det väl har lagt sig och man har läst det ett par gånger, så känner man men det är rimligt och det tar man till sig.
Och inte ta det personligt.
Nej, men precis, så är det ju. Mm. Det är ju någonstans ett kreativt projekt man har skapat. Liksom. Det är ju inte jag som person som är fel, liksom, utan det är ju det man har skrivit som kanske behöver justeras lite på. Så att, det är en spännande process.
Ja, nu släpps ju boken här i dagarna idag, sa du.
Precis,
när vi
idag,
sitter
ja.
Här. Ja. Det är idag måndag.
Ja, spännande.
Så då släpps den här. Vad hoppas du? Såklart att den säljer bra och att, du, att det ger liksom eko i... Lite överallt så.
Ja, men precis, att folk vill ta del av den, det är ju det absolut mest, det känns som ett privilegium att folk läser min bok och att folk har varit så himla exalterade nu inför boksläppet och hört av sig och liksom velat sagt att ja, men kan jag få köpa ett, och det känns ju jätteroligt att ha det med sig när man släpper det nu. Men förhoppningsvis när jag släppte första boken så var det ju pandemi, det var ju 2020 och då var det ju helt liksom inga författarbesök på bibliotek, det var inga knappt boksigneringar heller, så att förhoppningsvis så kan jag vara ute och träffa läsare på ett annat sätt den här gången. Så att det känns spännande.
Kul.
Ja, men verkligen.
Du, alltså, en ljus framtid låter det som.
Ja, men det hoppas ju. Solen skiner ute så att våren kommer och då blir allt lite lättare och härligare.
Ja. Stort tack, Josefin, för att du kom hit.
Tusen tack för att jag fick komma hit. Jättetrevligt att få vara här.
Vi ses säkert igen.
Du, det gör vi. Garanterat. Ha det så gott nu.
Detsamma.